Det här är en podd från Svenska Yle.
Medan världens blickar har varit vända mot presidentvalet i USA så har en våldsam konflikt mellan Etiopien och Tigray-regionen blossat upp. Och oron är nu stor för att det här ska vara början på ännu ett afrikanskt inbördeskrig, kanske till och med ett folkmord. Vi ska här i Nyhetspodden öppna upp för bakgrunden och betydelsen av den här konflikten. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Liselott Lindström. Du är frilansjournalist med Afrika som bevakningsområde. Och just nu befinner du dig i Kongos huvudstad Kinshasa. För att vara helt ärlig så kan jag säga att jag har ganska dålig koll på den här konflikten mellan Etiopien och Tigray-regionen. Världens fokus som sagt har ju legat främst på coronapandemin och presidentvalet i USA den senaste tiden. Men hur är det där? Är liksom konflikten i Etiopien en stor nyhet överlag i Afrika? Eller överskuggas det här också där av corona och valet i USA?
Det är absolut en stor nyhet, speciellt regionalt i östra Afrika och Afrikas horn, men också här i Kongo. Till exempel idag så anlände Etiopiens vicepremiärminister hit till Kinshasa för att diskutera med Kongo-Kinshasas president Felix Tshisekedi om den här konflikten. Och när du säger att hela världens fokus var på presidentvalet, så det är kanske ett ganska så här västerländskt perspektiv, och säkert också den här tidpunkten för när offensiven inleddes, alltså 4 november, så tror jag eventuellt att man kan gissa att Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed valde den tillpunkten just för att han visste att den västerländska blicken var riktad mot USA.
Just precis, så det kanske inte var någon slump den där tajmingen där. Men om vi tänker nu på den här konflikten mellan Etiopien och Tigray-regionen, jag menar mindre och större etniska konflikter och inbördeskrig med olika befrielsearméer har vi ju sett förut i Afrika, det är inget nytt. Men hur ska man nu se på den här konflikten? Är det liksom en angelägenhet för hela Afrika eller är det bara liksom en intern tvist?
Det finns absolut jättestor oro för att den här konflikten kan spilla över gränserna i Etiopien. Nu har vi ju redan sett 10 000-tals flyktingar. Jag tror att den senaste siffran jag såg var kring 40 000 som har flytt från Etiopien till grannlandet Sudan. Sen har vi också Somalia som gränsar till Etiopien, och där har det ju väldigt länge varit oroligt. Där har vi terrororganisationen Al-Shabaab som härjar, och Etiopien har de facto en väldigt stor fredsbevararstyrka i Somalia. Nu finns det oro dels för att Etiopien kommer att dra tillbaka den om de behöver soldaterna på hemmaplan, vilket skulle kunna göra Al-Shabaab betydligt starkare. Speciellt Kenya ju, som gränsar till Somalia också, och där vi har sett flera terrorattacker utförda av Al-Shabaab, är ju speciellt oroligt för att läget i Etiopien ska på något sätt ska påverka dem också. Och man säger att stabilitet i Etiopien är nyckeln till stabilitet i hela Afrikas horn, och här ser man nu precis varför det är så. Etiopien är ju alltså Afrikas näst folkrikaste land, och dessutom så finns också Afrikanska unionens högkvarter i Addis Abeba, så Etiopien är på det sättet ett symboliskt viktigt land också.
Om vi tittar närmare på de här striderna och maktkampen mellan då Etiopien och Tigray-regionen. Vi talar om en invecklad konflikt mellan olika etniska grupper. Men kan man säga, vem startade nu den här konflikten? Vem gjorde så att den liksom blossade upp igen?
Många säger att det här var en konflikt som inte alls var oväntad, även om den blossade upp då väldigt snabbt. Men det är komplicerat, jag ska försöka förklara. Etiopien är liksom en federal stat som har flera regioner. Och de här regionerna är autonoma och styrs av ofta ett parti eller liksom, en specifik etnisk grupp. Och sen har vi då centralstyret i Addis Abeba som liksom då förstås står över dem, men att autonomin i de här regionerna är väldigt viktig. Och då när Abiy Ahmed tillträdde som premiärminister för 2 år sedan, 2018, så då gjorde han vissa reformer som delvis har lett till ökade krav på självbestämmande rätt i olika regioner. Men sen också när det gäller Tigray, så före Abiy Ahmed var premiärminister så var det Tigray-regionens parti TPLF, alltså Tigray People's Liberation Front, som hade makten i Etiopien i nästan 30 år. Sen var det massiva protester år 2015 när en annan etnisk grupp som heter Oromo, och det är Etiopiens största etniska grupp, protesterade mot att de ansåg sig åsidosatta av TPLF regimen. Och då tillträdde istället Abiy Ahmed, som då är romo, tillträdde som premiärminister. Och efter det så börjar den här klyftan mellan TPLF och styret i Addis Abeba att krackelera. Abiy Ahmed har till exempel valt att upplösa den här koalitionen som då tidigare styrde Etiopien och istället grunda ett nytt parti. Och hans mål med det, att grunda det här partiet, var på något sätt att komma bort från den här väldigt etniska uppdelningen, etniska politiken i Etiopien. Men TPLF ville då inte vara med i det här partiet, och där börjar redan klyftan att bli allt större. För att Abiy Ahmed och många andra i Etiopien också beskyller lite TPLF för det auktoritära styre som var i Etiopien i nästan 30 år då. Medan TPLF själva, så de ser ju sig som att de rädda landet från kommunismen. För det var ju så att Etiopien styrdes rätt länge av en kommunistisk militärjunta. Och det var då TPLF-styrkor som år 1991 lyckades i en statskupp då ta makten från den här militärjuntan. Och efter det så styrde de då landet. Okej, så varför blossar den här konflikten upp nu? Det var egentligen meningen att Etiopien skulle hålla val i september. Abiy Ahmed, som nu sitter som premiärminister, han är ju inte folkvald, utan han är tillsatt av parlamentet i Addis Abeba. Och det var då meningen att det skulle hållas val i september, men på grund av coronapandemin så valde Abiy Ahmed att skjuta på det här valet på obestämd framtid. Och det här gillar TPLF inte alls, så de sa att de kommer att hålla val i alla fall. Så de höll sitt val då när det var meningen. Det ledde till att Abiy Ahmed sa att det nya styret i Tigray-regionen inte är legitimt. Och de sa att de anser inte att Abiy Ahmeds styre är legitimt, eftersom han inte är folkvald och han sköt på valet. Efter det så kapade centralstyret i Addis Abeba all finansiering till Tigray-regionen. Och samtidigt så blev det ännu så här iskallare mellan Tigray och Addis Abeba. Sen efter det så sa styret i Addis Abeba att Tigrays styrkor hade försökt attackera och stjäla vapen från den nationella arméns bas i Tigray-regionen. Och det var därför som man inledde en offensiv för att få, så att säga, bort den här, som de kallar för en junta i Tigray-regionen. Så att det liksom är därför som det nu blossar upp.
Men liksom i bakgrunden ligger en lång och besvärlig maktkamp mellan två etniska grupper som i tur och ordning har liksom styrt Etiopien, det här stora, betydelsefulla afrikanska landet, och som verkar ha ganska olika, så att säga, berättelser om så att säga, vad som har hänt och vem som är good guy och vem som är bad guy. Och det här verkar nu fortsätta också i den här nuvarande konflikten.
Precis så är det, och sen har vi dessutom Amhara-regionen. Amharerna är Etiopiens näst största folkgrupp, eller näst största etnicitet. Tigrinerna är då tredje störst, men bara utgör bara ungefär 6% av befolkningen. Men Amhara-regionen, vissa kanske kommer ihåg Haile Selassie, Etiopiens sista kejsare. Han var från Amhara, och Amharerna styrde väldigt länge i Etiopien i historien. Så det finns en liten sån här, alla vill liksom ha sin del av kakan och sin del av makten. Många varna redan för ett år sedan, när Abiy Ahmed då fick Nobelpriset för att han hade slutit ett fredsavtal med Eritrea, så var det många som varnade för att Etiopiens etniska spänningar är en krutdurk som bara väntar på att explodera, och i värsta fall så är det vi ser just nu. Abiy Ahmed själv ser det ju som att han måste göra den här offensiven för att, så att säga, återskapa lugnet, är ju vad de säger. Men också, det är säkert liksom också ett sätt för honom att visa åt de andra regionerna att det inte lönar sig att börja bråka för mycket. Och sen har vi ännu för att göra det ännu mer komplicerat, så har vi Eritrea som då gränsar till Tigray-regionen, och tigrinerna TPLF gillar inte alls Eritrea. De tycker dessutom att Abiy Ahmed har varit alls för vänskaplig med Eritreas president, och det har också kommit rapporter om att det har skjutits in missiler från Tigray-provinsen in i Eritrea förra veckan. Så i värsta fall så hotas också Eritrea dras in i den här krisen. Abiy Ahmed sa i början av den här veckan, sa han att man nu inleder den sista avgörande stöten i den här offensiven. Och vad han menar med det var att man försöker ta kontrollen över huvudstaden i Tigray-provinsen som heter Mekelle. Och nu har det kommit rapporter om att det här också är luftanfall i den staden, och TPLF säger att det också har skadats och dödat civila i de här anfallen, men det här är någonting som Abiy Ahmed förnekar. Men det är jättesvårt just nu att få tillförlitlig information från Tigray, för att internet är kapat, andra kommunikationskanaler är också begränsade, och hjälporganisationer släpps inte in i den provinsen just nu, och speciellt släpps inte journalister in. Så det är väldigt svårt att få tillförlitlig information om vad som egentligen pågår där just nu.
Jag tänkte ännu här just på, du talar här om det här Etiopiens unga premiärminister Abiy Ahmed. Jag menar, just som du sa, han har prisats för att han lyckades få slut på det här långa kriget mellan Etiopien och Eritrea, och han tilldelades då till och med då Nobels fredspris i fjol för att han då lyckades sluta fred. Men nu i den här konflikten med Tigray så verkar han ha tagit en helt annan roll och ser ju inte precis ut som en fredsduva just nu. Jag menar, hur avgörande är hans roll nu med tanke på den här konflikten, skulle du säga?
Det här är ju på många sätt väldigt pinsamt för Nobelkommittén, och de har ju uttryckt nu att de är djupt oroade över situationen här just nu. Men om vi tar Abiy Ahmed, han är alltså på många sätt liksom västerländsk gullegris, kan man kanske säga. Många ledare träffar honom och hyllar honom och så här, och för hans reformer, och alldeles med rätta. Han har bland annat studerat fred- och konfliktforskning och så här, men han har också en militär bakgrund, och det är kanske den vi ser just nu, att han är ändå liksom förstår också hur man tänker militärt och strategiskt. Många sa ju att det var lite för tidigt att ge honom det här priset förra året, just varna för att de här etniska spänningarna kan blossa upp. Och det här är ju tyvärr ett bevis på att de kanske hade rätt, och speciellt då om vi får se liksom hur det går med Eritreas inblandning i det här och så här. Men att det är ju på alla sätt väldigt pinsamt om han då fick fredspriset för den här fredsavtalet, och sen skulle det då blossa upp på något sätt ett nytt krig mellan Eritrea och Etiopien. Speciellt då med tanke på att Etiopiens gräns med Eritrea är Tigray-regionen.
Som du var inne på, så är det ju svårt att veta vad som exakt händer där, eftersom internet ligger nere och journalister och hjälparbetare inte släpps in. Men vad är din uppfattning? Kan man tala redan om ett krig där?
Min personliga analys eller åsikt är kanske den då att om man nu bombar ett område och det är strider, så är det inte då ett krig. Men jag menar, Abiy Ahmed kallar ju det för en operation och så här, att det är ju, vad ska man säga, det handlar ju om vad man använder för termer och så, men vad då är definitionen på krig?
Åtminstone finns det ju nu en oro för att det här kan leda till liksom ordentligt inbördeskrig. Vad är det liksom Tigray-regionen egentligen vill här? Vill de bli självständiga, eller vad är det som egentligen driver dem här?
Självständiga vill de, eller liksom det är inte ett uttalat mål på något sätt, men de är bekymrade över att just Etiopiens det här federala systemet, att Abiy Ahmed håller på och försöker avskaffa det, för att det är någonting som de värderar väldigt högt. Och de anser just att till exempel det här partiet som jag nämnde som han grundade förra året, så de anser att det liksom är ett steg i att centralisera makten till Addis Abeba och ta bort makt från de här olika regionerna. De är som sagt autonoma, de här olika regionerna, de har en egen polisstyrka, en egen armé, de är som så här, no, som lite små miniländer så att säga, och TPLF och Tigray-regionen har en väldigt stark armé, och även om nu Abiy Ahmed åtminstone låter så här förstå att det här är inne i sin sista fas, så det betyder ju inte, bara för att han kanske vill sluta strida, så betyder det ju inte att TPLF ger upp eller så här. Så det, liksom, det finns en risk att det här drar ut och liksom blir en någon slags liksom lågintensiv konflikt som håller på, fast hur länge, eftersom då Tigrays det är liksom inte en sån här liten milisstyrka, utan det är en armé som är beväpnad till tänderna. Så därför så finns det mycket som tyder på att det här i värsta fall kan dra ut.
Och i värsta fall blir inbördeskrig. Och redan nu så också så befarar man att det finns något tecken till och med på folkmord här, eftersom nu finns de här etniska konflikterna i grunden, och det varnas för en humanitär kris. Jag menar, av allt att döma verkar det väldigt svårt att hitta en lösning, eftersom den här konflikten har gått så långt bak i tiden. Vad tror du, hur länge tror du det här ännu kommer att pågå? Vad är liksom nyckeln till lösningen här?
Många länder i regionen, till exempel Kenya och Uganda, har liksom vädjat till Abiy Ahmed att förhandla om det här, att istället för att kriga, att försöka förhandla med TPLF. Det är någonting som han har vägrat göra. Men jag tror att om det här drar ut mycket längre så kommer trycket från omvärlden och från regionen på Abiy Ahmed att förhandla med TPLF att bli så stort att han tvingas till någon form av förhandlingsbord. Vad det sen kan leda till så är svårare att säga. Men det som jag tror att är viktigt är att Etiopien skulle kunna hålla sitt val som då det var meningen att hålla i september. Så det skulle vara väldigt viktigt också för då, i så fall för då skulle Abiy Ahmed då kunna säga att han är en folkvald och legitim ledare om han skulle vinna det här valet. Så det kanske jag tror att det här valet kan vara en viktig sak att få till stånd så fort som möjligt.
Om vi tittar på den här konflikten mellan Etiopien och Tigray-regionen ur liksom lite historisk kontext. Kan man säga att det här på något sätt är en sån här typisk afrikansk konflikt som kan liksom härledas tillbaka till kolonialismen och de problem som uppstod då?
Etiopien är ju de facto alltså det enda landet i Afrika som aldrig koloniserades. Det är det äldsta självständiga landet i Afrika. Italien försökte kolonisera Etiopien men de lyckades inte och då hjälpte också bland annat styrkor från Kongo där jag då befinner mig just nu. Det var då belgiska Kongo hjälpte Etiopien att bekämpa italienarna. Men för att svara då på din fråga så det här liksom handlar inte på det sättet om någon slags kolonialt arv utan det handlar mer just om Etiopiens egen historia och just det här federala systemet. Och många liksom säger att okej, det skulle behövas ge ännu mer makt åt de här olika regionerna. Andra säger att man borde avskaffa hela det federala systemet. Men att det liksom är mera just i den här dynamiken mellan de olika etniska grupperna och hur Etiopien i historien har styrts och hur landet är då uppdelat enligt de här etniska regionerna. För att ännu förklara hur känsligt det här ämnet är så amharerna anser att Addis Abeba ligger på deras mark och att det är deras huvudstad och romofolket anser att det ligger i Oromia och att det är deras huvudstad. Och det här är också en konflikt som har pyrt under ytan i ett par år nu. Liksom den här, vem är det som har makten? Vem är det som kan säga att den så att säga, äger Addis Abeba? Så det finns så mycket, jättemycket olika liksom mindre och större spänningar och liksom inflytande och makt som man bråkar om i Etiopien just nu.
Det låter som en väldigt låst situation där. Liselott Lindström, tack för att du var med här och försökte ändå öppna upp den här besvärliga konflikten här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.